Det här är torsdagens P1-kultur. Jag heter Salman Bakhtiari och om ett litet tag kommer det handla om gränslandet mellan natur och civilisation, trädgården. Du får då höra hur artisten Sara Parkman sjunger om allt som ryms i en trädgård. Liv, död, skönhet, tro och hårt arbete på sitt nya album Aster Atlas som släpps imorgon. Men först ska det handla om en blivande 100-åring som har varit djur- och växtrikets berättarröst i årtionden.
The living world is a unique and spectacular marvel. Yet the way we humans live on earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.
Ja, så där låter David Attenboroughs välbekanta röst som guidat människor världen över genom naturens under i år efter år. Men på vilket sätt har filmerna han har varit med och skapat format vår syn på naturen? Och finns det någon framtid för naturfilmer efter honom? I en studio i Norrköping sitter den svenska motsvarigheten till denna röst. Välkommen till P1-kultur, Henrik Ekman.
Tack så mycket.
Programledare och författare och biolog. Jag ska också välkomna programledaren och vetenskapsjournalisten Lena Nordlund från vetenskapsredaktionen här på Sveriges Radio. Hej Lena.
Hej, tack.
Henrik, du har ju träffat honom flera gånger.
Ja.
Vilken detalj eller anekdot från dessa möten har du återberättat flest gånger efteråt?
Det var ju en svår fråga, men om jag tar någonting som inte är så här dråpligt, va, men som gjorde djupt intryck på mig, var ju när vi fick chansen att prata om hur naturintresset föddes hos oss och hur likartat det var. Det var ju rätt mäktigt alltså, hemma hos honom.
Hur likt var det?
Nej, men han hade ju inte fyllt 10 när han började springa omkring. Föräldrarna bodde på ett universitetsområde och det var grönt och det fanns skogar och träsk, skulle jag på säga. Och han fick springa omkring där och komma hem med konstiga djur. Han fick ha tankar med små slämmiga saker och han samlade fossil hur mycket som helst. Och han fick göra det. Och liknande så var det för mig också. Mina föräldrar tillät det där. Och varifrån gnistan kom vet jag inte riktigt. Men de bejakade det utan att vara så himla intresserade själva. Och så var det för honom också. Det där har jag burit med mig. Och jag tror att det är ganska generellt.
Lena, du har också varit hemma hos honom. Men du blev inte särskilt starstruck eller betagen av hans stjärnglans då. Hur kommer det sig?
Jag tror bara att jag inte riktigt fattade hur stor han var. Jag hade, i samma program hade vi intervjuat Roger Moore och Yoko Ono. Jag tänkte att han var en i raden. Men sen, och han svarade så vänligt på brevet jag skrev också. Det var inga problem att komma dit. Så jag tänkte inte att han var så stor. Men sen när jag kom hem förstod jag. Då var det en del som nästan ville ta på mig. Har du varit hemma hos David Attenborough? Så och att jag är med och pratar om det nu. Det säger ju någonting om hur stor och viktig han är för många.
Han har ju varit med och utvecklat naturfilmen och på många sätt även tv-mediet i sig. Men vi måste ju börja med det han är mest igenkänd för, sin berättarröst. Lena, varför tror du att den har blivit så känd?
Ja, men det är för att han har det här entusiastiska sättet att viskprata. Han viskar med sån kraft och pauserar så det blir jättespännande. Och sen att han dessutom under det har en kunskap. Han har ju läst om sånt här på Cambridge. Så det är inte bara rösten som är tom och platt, utan det är ett genuint intresse som hörs i rösten.
Mm. Du nämnde den här pausen. Jag tänkte att vi ska faktiskt lyssna på hur det låter när han berättar om hoppspindeln Portia som jagar en 3 gånger så stor spindel med sina superkrafter.
This raises a few problems. Her lunch is 3 times her size. Packed with venom and surrounded by a sticky trap. Mission impossible? Not at all, because of her 3rd superpower. Portia is a genius.
För någon som mig, som nördat ner mig i David Attenboroughs produktionen sedan barnsben, så är den där, eller de där pauserna vi hörde precis innan han geniförklarade hoppspindeln Portia väldigt bekant. Ibland kan jag till och med gissa mig till vilket ord som kommer komma härnäst. Men Henrik, ja, hur är det för dig? Du har ju jobbat med själva manuset när du ska göra den svenska versionen.
Jag har ju sagt till dig att jag ibland är skeptisk till dem, och det är egentligen inte det vi hörde nu, för det tyckte jag det fungerar perfekt. Men ofta, och det gillar engelsmännen generellt, att man gör en konstpaus i väntan. Man bygger upp någon sorts cliffhanger och så ska vi få veta svaret strax. Och det kan vara att det är snustort i Namibia och en... Den kommer allt det de har väntat på. Paus, paus, paus. Water. Och det har vi förstått för ett tag sedan. Så det brukar jag ta bort faktiskt. Men jag tänkte, det här illustrerar vi hörde. Det illustrerar ju också att han har ju den kvaliteten att han faktiskt har humor. Och den humor kan väl bli väldigt påklistrat när det gäller natur och djur på tv. Men inte i hans fall. Och det är den här lite torra humorn. Och ett väldigt fint exempel när han hade gjort en film, han älskar paradisfåglar, och då var det en film som helt enkelt hette Attenborough in Paradise, och så får vi se den ena paradisfågeln som är mer knasig än den andra, de är ju oerhört färggranna, men sen när de börjar röra på sig så blir det ännu värre, och då var det en där som är otroligt vacker, och sen börjar den dansa, den ordningsställer lite små dansbanor i skogen då. Och när den börjar dansa så ser den bara jättekorkad ut, och då är det paus och så säger Attenborough, but on the other hand, with a suit like that, who needs to dance? Och det gillar jag.
Imorgon fyller han 100 år, och under veckan har man redan börjat se hyllningarna liksom hagla ner, och mer kommer det säkert bli imorgon. Vad är det han har bidragit med som har varit så viktigt för oss människor, Lena?
Ja, men det är ju att han har den här kunskapen bakom. Och det som han själv har sagt så många gånger, att nu bor över hälften av jordens befolkning i städer. Om vi ska kunna bry oss om naturen och miljön så måste vi ha en känsla och kunskap för den. Och det har han bidragit med. Och sen har han flera gånger blivit framröstad som den person som britterna litar mest på. Och att han då på senare år har börjat liksom bli mer outspoken om de allvarliga miljöproblemen och klimathotet, det är ju bra för den frågan, eftersom folk litar på vad han säger.
Vad säger du, Henrik? Varför ska vi människor vara?
Ja. Jag instämmer. Det blir lite långtråkigt om jag bara instämmer i vad Lena säger, men det gör jag. Jag skulle bara säga att när man har följt honom ända ifrån det tidiga liksom, 70-talet och sådär, så är det påfallande att han dröjde ett tag, och BBC dröjde rätt länge med att beskriva problemen. Och det var, mina vänner i liksom Naturskyddsföreningen och så där, var ju väldigt irriterade på att fotografen alltid vände bort sin objektiv från det man visste fanns. Alltså det fanns nere i Afrika väldigt mycket exploatering och grejer, men bilderna visade bara lejon och gnuer. Jag tror att det var ganska medvetet, för att man byggde upp just det förtroende som Lena beskrev. Och när han sen och BBC tog till orda så fick det desto större tyngd. Och på senare år så har ju, som i Planet Earth 3 och så här, så är ju sista avsnittet är ju nästan renodlat inriktat på miljöfrågorna. Så att det har hänt mycket, och det har en väldigt tyngd.
Vi tre som pratar just nu har ju ett genuint intresse av naturen och naturfilmer. Men för att få en kulturkritikers blick på David Attenboroughs verk så har jag bett min minst naturfilmsintresserade kollega att kolla på hans senaste film, A Gorilla Story, som finns på Netflix. Hej, Sara Ek, kritiker här på redaktionen.
Hej Samma, vilket intro.
Eller hur? Vad är A Gorilla Story för film? Vad händer i den?
Den kommer ju i april i år, och där sitter David Attenborough i ett rum med en stickad tröja, han har läsglasögon på näsan, han ser väldigt engelsk ut, och så bläddrar han i sina gamla dagböcker, visar såna riktigt analoga foton från 70-talet, första gången han mötte bergsgorillor, och de kom nära honom, speciellt den unga gorillan Pablo la sig över honom som ett täcke, och han är väldigt berörd av det här mötet, så han berättar om det, och sen så följer vi i HD Pablos ättlingar, hans släkt, och David Attenborough berättar om händelserna i den här gorillgruppen. Som jag förstår det, så är det lite annorlunda från hans vanliga verk. Det är inte såna här små insyner och dramatiska ögonblick i djurens liv, som sälen håller på att bli uppäten och sen så byter vi till pingvinen, utan den är mer intrigdriven, den här filmen. Det är gorillasläktets kollektiva drama och kampen om makten.
Och finns det något annan berättelse som du såg som kulturkritiker?
Jag tycker att den här dokumentären står liksom mellan att vara en ganska riktningslös, autentisk skildring av naturen och också genom urval en fiktiv berättelse med de här intrigerna. David Attenborough säger att man omöjligen kan veta vad en gorilla tänker eller vill när man kollar på den. Men sen så förklarar han också hela tiden, så här känner gorillan nu med sin skröpliga och liksom varma röst som en saga. Och sen så visas klipp när gorillan har rätt minspel. Den är ensam, den ser ensam ut. Den är irriterad, säger David Attenborough, och så sitter den med armarna i kors. Jag har läst genusprofessorn Hilary Garnets bok Naturlikt. Och hon menar att naturdokumentärer inte blir autentiska avbildningar utan de blir representationer av djur och natur i vår historia, vår sociala kontext.
Såg du några spår av våra värderingar eller ideologier i A Gorilla Story?
Ja, men det här med sociala kontext, man liksom, i hans grej generellt, man ser en isbjörn som närmar sig en så mjuk liten sälbebis och så klipper de in en sälmamma som storögt tittar in i kameran och så säger David Attenborough, there is nothing the worried mother can do. Men är den här sälen liksom orolig? Känner den igen sig i modersrollen som vi ser modersrollen idag? Är det ens en säl från samma stund? Alltså man får vara väldigt kritisk, eller är den bara inklippt för att förmänskliga och dramatisera djuren? Och samma sak med naturen. Den skildras ofta som skör men evig. Det är en sublim upplevelse. Det är kameraåkning över enorma berg. Det är vågor som slår så till kraftfull musik. Naturen blir som ett objekt som missbrukas av människan. Men just i Gorilla Story så... man kan göra en läsning om genus, tycker jag. Nu har jag läst genusprofessor då, men, okay. Men jag tycker att den som speglar människans syn eller intresse för genus i naturen. Det är inte som att, jag vill säga att det inte är så att gorillorna drivs av de här manliga topparna och makthierarkin och att honorna inte är superhängivna barnen, som David Attenborough säger. Men det finns inget, centrum ligger liksom inte på hierarkier i mödraskapet eller honornas stora uppfostringsambitioner, utan berättelsen är ett urval av en väldigt konventionell berättelse. Det är patriarkala strukturer, det är en stor stark hane, han har ett mål, han ska etablera en ny maktordning. Men sen så finns det också en kort berättelse om gorillan Beethoven som blir en omhändertagare, han blir liksom en farsa till bebisgorillan Pablo. Och då säger David Attenborough att Beethoven, den enorma gorillan, han gör sitt bästa för att ta hand om Pablo som en mor hade gjort. Fast jag tycker det blir en ogiltig förklaring av den liksom, farsa rollen. Han gör ju ett väldigt bra jobb.
Ska vi lyssna på det här exemplet?
Jag skulle vilja spela ett exempel på vad jag tycker att sensmoralen blir i den här. Det avslutar en slags föreställning om familjen.
Family.
Nu är det liksom ett klipp på gorillorna, de hänger i buskar, det är ett gorillabarn som kastar sig över de andra, de ler, musiken är sentimental.
The Pablo group is not the perfect family. No family is. But they have stuck together through some very difficult times.
Det är ingen perfekt familj, sa man. Ingen familj är perfekt. Men de håller ihop trots tuffa tider. Och de här tuffa tiderna är liksom att de slår varandra blodiga. Jag tycker att det här, man kan läsa det här som en hyllning av vår tids familjebildning. En slags mänskligt, moraliskt inramande. För det vi har sett i den här dokumentären, det kan ju gott beskrivas som att de är maktgalna, oberäkneliga, våldsamma och polygama.
Jag undrar ju om du kommer att fortsätta se en naturfilm efter det här, Sara. Lena Nordlund och Henrik Ekman, vad säger ni om det ni hörde Sara berätta precis?
Ja, men det låter ju som en... Man kan väl likna det med Tolstoj, hur han beskriver familjer och sådär. Det är väl liksom inte så olikt. Och jag blir ännu mer sugen på att se den här filmen efter det här, tänker jag. Man är medveten om att han gör på det här sättet. Att han liksom förmänskligar djuren på ett sätt. Det är ju ett grepp.
Vad säger du, Henrik?
Jag säger att det är ett grepp som har förstärkts i takt med att Netflix och andra och mer amerikanska pengar kommer in i det här, och asiatiska pengar, för den publiken det är jättepubliken, det är den som är nödvändig för att kunna göra såna här serier. De vill ha det så här. Tidigare, David Attenborough och BBC har ju snarare stått för ett mer återhållet, mer ska jag säga, biologiskt sätt på att se på djuren. Så har man kombinerat det med en oerhört bra förmåga till storytelling, så att det har varit spännande att se det i alla fall. Men det här, det har blivit mer och mer mums and babies istället för honor med ungar. Mm. Så att det är en korrekt iakttagelse, som jag tror att det är en produkt av att villkoren idag är helt annorlunda. Det är andra plånböcker som beställer de här filmerna.
Men blir då de här naturfilmerna någon form av projektionsyta för våra känslor när vi tittar på det?
Inte våra svenska, men universella, amerikanska, asiatiska.
Och det är ju också, mycket av det är ju iscensatta också. Det är liksom, ja, ett klipp på 2 minuter kan ju ta mer än 2 år att göra. Ja. Och ljudet är ju pålagt i efterhand, och väldigt, ja, många scener är filmade i studio. Är det fortfarande en sanning som berättas, eller blir det en illusion?
Jag tycker att om man visar det som händer i naturen fast man har iscensatt det, då är det ju en sanning. Men jag tycker att man behöver veta det, och det kan man kanske inte berätta i den filmen, för det blir skittråkigt, och det har också David Attenborough sagt. Men vi älskar ju behind the scenes-filmer, ja, så sånt kan man göra.
Men vad händer då om den här illusionen går sönder? Skadas förtroendet för de andra viktiga budskapen han kommer med också?
Ja, om man hanterar det på ett klumpigt sätt. Va? Men alltså, jag är med en förening som heter Naturfotograferna, där som har äkthet som grej ända sedan 60-talet. Men grundregeln är att du får göra vad du vill, bara du talar om det. Och ett enkelt sätt i naturfilmer är ju, som används ganska ofta, är "Some of these animals were filmed under controlled conditions." Jaha, okej, de var tama eller de var i hägn. Mm. Men sen finns det många som inte, de köper det och tror att det är allting vitt. Och då, framförallt Guardian har genom åren varit på BBC ofta och bråkat och skällt att det är fusk i naturfilmen. Och så har BBCs ledning fått svara på det där. Men det blir ibland, jag tycker det är bra, men det blir ibland nästan löjligt. Och till exempel var det så i första Frozen Planet, att isbjörnshonan som födde, den scenen var tagen då på 1 decimeters avstånd ungefär i ett zoo i Holland, tror jag. Mm. Och det blev ju en stor skandal. Isbjörnarna på Spetsbergen var filmade i Holland. Och då har man ju hanterat det klumpigt. Det hade varit mycket bättre att redovisa.
Tiden håller på att rinna iväg. Jag hinner med en fråga till, och den riktar jag till Henrik. Mm. Hur ser framtiden ut för naturfilmer utan David Attenborough?
Alltså jag tror att genren skulle klara sig alldeles utmärkt utan David Attenborough. Det finns ju nya, duktiga programledare, men den kanske blir väldigt annorlunda just därför att publiken finns någon annanstans och har andra önskemål. Jag tror att det blir mer äventyrare, mera ut och uppleva, och nästan som Jan Lindblad på en gång i tiden som brottas med en anaconda. Det kan bli mer sånt.
Tack så mycket, säger jag till Lena Nordlund, Sara Ek och Henrik Ekman. Och vi andra, vi håller oss kvar i naturen, och en bok som handlar om en djurart som är känd för sitt lugn, och med andra ord kanske inte det mest spännande ämnet för en roman, men finska Ida Turpeinens De levande. I den handlar det om utrotade Stellers sjöko, och den har blivit en bejublad läsarsuccé världen över. Och vår litteraturredaktör Lina Kalmteg stämde därför träff med både Ida Turpeinen och en sjöko.
Lovely to meet you, and I'm so excited to see the seaco.
Me too, and I heard this, I'm like, yes, I wanted to see that one so long.
Jag möter Ida Turpeinen utanför Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den väldiga bruna tegelbyggnaden från 1916 tronar pampigt och lite skräckinjagande vid den bullrande E18 vid Stockholms universitet. Ida Turpeinen påpekar att det är lätt att känna igen just Naturhistoriska museer. Hon såg direkt från taxin att de måste vara framme nu.
That's the Natural History Museum. There is something similar in the spirit of these buildings.
Under turnerandet med sin bok De levande har hon fått besöka otaliga naturhistoriska museer, visade sig. Jag är alltså inte den första journalisten som har kommit på idén att intervjua dig just på ett naturhistoriskt museum, frågar jag.
Luckily no. I've been all around the world in different kind of natural history museums. I've seen the sea cows in Vienna and Paris and Darmstadt and so forth.
Hon har fått se sjökor i Paris, i Wien, i Darmstadt. Men hon har inte sett just det här skelettet av Stelles sjöko som vi nu ska få träffa innan museet har öppnat för besökare för dagen. Och hon är ivrig.
And I'm so excited to see this one because yeah. I've read a bit of the history of this particular skeleton and I think it's quite a fascinating specimen. Can't wait to see it.
Vi går in på museet och Ida Turpeinen tittar med stora ögon omkring sig. Hon verkar inte ha tröttnat på Naturhistoriska museet.
Oh, and the wonderful 19th century cabinets.
Ida Turpeinens debutroman inleds på 1700-talet med en expedition vid det som nu kallas Beringshav mellan Sibirien och Alaska och som fick namnet efter den danske upptäckaren och sjöofficeren Vitus Bering. Där på just Berings expedition hittar den tyske vetenskapsmannen Georg Wilhelm Steller ett fascinerande, väldigt djur när fartyget lider skeppsbrott på en avlägsen ö. Men bara 27 år efter upptäckten, 1768, skulle Stelles sjöko vara utrotad. Och antagligen för att människan åt upp den. Men de levande handlar inte bara om sjökon. Det är ett slags naturvetenskaplig, poetisk roman om människor som rörde sig runt den på olika vis och löper framåt i tiden till 2023, där Stelles sjöko nu står på Naturhistoriska museet i Helsingfors, Ida Turpeinens hemstad. Allt blir till en roman om Stelles sjöko och om att systematisera naturen, men också om att förstöra den.
Oh, you have a blue whale. Oh, that's nice. Oh, there
it is. Vi har kommit in i utställningen Polartrakterna där sjökon finns. Nästan skymd av ett väldigt skelett av en blåval som tornar upp sig mot en skarpt blå vägg. Ida Turpeinen börjar viskande, som av respekt, beskriva hur stor Stelles sjöko var. De kunde bli upp till 9 meter och att den kunde göda Berings besättning på den öde ön i 2 veckor.
And it looks pretty small compared, yeah, compared to the whale. But when you go closer and realize how big it was. For example, one of these animals could feed up Bering's crew for 2 weeks.
That's interesting. Ja, den var ju ätbar, säger jag, och min scenerna i hennes bok där Berings skeppsbrutna besättning frossar i köttet. Det var inte bara ätbart, det var det godaste djurmännen någonsin hade smakat, betonar hon.
It was so edible.
Tänk dig, säger hon, att du har varit skeppsbruten på den där ön och varit utan mat i flera veckor och så får du smaka det här djurets kött som smakar som kalv och smör, mjukt och mört. Jag kan inte klandra dem, säger Ida Turpeinen.
So, unfortunately, it was a super tasty animal. Yeah, let's go down.
Vi flyttar oss en trappa nedåt, närmare sjökon. Och Ida Turpeinen förklarar att skelettet är som ett pussel av flera olika Stelles sjökor. Det finns bara några få kompletta skelett i världen, varav det i Helsingfors är ett.
This is not one animal, but sort of a jigsaw puzzle made of the bones of several different individuals.
Hur kom det sig då att en litteraturvetare fick för sig att skriva en naturvetenskaplig bok om en sjöko? Ida Turpeinen hade länge tänkt att hon ville skriva om vetenskapshistoria om människans märkliga förhållande till naturen, men hon saknade en ingång. Så plötsligt en dag 2016 hittade hon den. Efter en konstutställning på Naturhistoriska museet i Helsingfors vandrade hon lite planlöst in i ett annat rum. Där i ett hörn såg hon ett stort, skrymmande skelett.
What is that? The strange looking animal. It's clearly not a whale. Is it some kind of a seal? No, it's way too big.
Det kan inte vara en val, men inte heller en säl, tänkte hon. Det är det för stort för.
I went closer and read the little placard placed in front of it that said that this is the Steller sea cow, an animal that went extinct only 27 years after its discovery by science.
Hon gick närmare och läste den lilla oansenliga skylten där det stod att det var en Stelles sjöko. Ett djur som utrotades bara 27 år efter att det upptäcktes.
As soon I realized that this is it. This is the story I've been looking for. This is the story that lets me talk about all the things that I want to write about. So this is how I ended up writing a novel about the extinct marine mammal, yeah, called Stella Seeker.
Från början, säger hon, ville hon egentligen bara ta reda på vad som hade hänt det här djuret. Men under den 7 år långa skrivprocessen kom det att handla om hur vi människor insåg att det var möjligt att utrota djur.
For them, the world was still this stable, unchangeable structure made by God for men to enjoy.
När Berings besättning stötte på det här djuret hade de ingen aning om att djur kunde utrotas. För dem var världen en oföränderlig plats skapad av Gud.
And the idea that they eating these magnificent creatures could drive them to extinction just wasn't thinkable.
De levande är inte bara sprängfylld med fakta om ställets sjöko, utan om väldigt mycket annat inom det naturvetenskapliga fältet. Och författaren själv är alltså litteraturvetare, men hon har alltid varit fascinerad av naturvetenskap. När hon växte upp jobbade hennes mamma på ett miljöcenter på en ö utanför Helsingfors. Och lilla Ida fick möjlighet att spana in forskarnas arbete på nära håll och älskade det.
And that world had such pull for me. I love what they're doing.
Hon har samarbetat mycket med olika naturvetenskapliga forskare under skrivprocessen. Och hon bestämde sig också tidigt för att hälften av personerna i romanen skulle vara kvinnor.
When you read and write about history of science, it's typically the stories about the great deed of great men. But I didn't want to write a novel where women just didn't exist.
Att hitta kvinnor var förstås en utmaning i en värld som annars handlar om stora fantastiska män som gör stora fantastiska upptäckter. Så hon fick leta i marginalerna.
I think it's hilarious, and once you start learn how to look for the women, you see them everywhere.
Mycket har överraskat Ida Turpeinen under den långa skrivperioden. Men det främsta är just att hon inte hade förstått att utrotning inte var ett begrepp på ställets tid. Att det är kulturellt. Att vårt samhälle är uppbyggt på idén att djur inte kan dö ut. Att inse att vi har levt i en värld där man inte förstod att utrotning var möjlig och att vi nu har förstått det, det är ju en revolution, tycker hon.
And weirdly, I ended up coming out of this process, after having thought of extinction for 7 years, I came out of the process much more hopeful.
Konstigt nog, säger hon, kände hon sig mer hoppfull när hon var färdig, trots att hon hade sysslat med utdöda djur i 7 år. Vi har gjort stora förändringar i samhället förut och vi kan göra det igen, säger hon, och ta kvinnors förändrade roll i samhället som ett exempel.
We've been able for this kind of change before and we can do it again. So I think it was a very hopeful realization.
Men under alla de där åren tvivlade du aldrig på om det var en så bra idé att skriva en roman om en sjöko, frågar jag.
What was it? I thought that this was going to be quite a niche project. I wrote it because it felt meaningful to myself and I enjoyed the process, but I never thought that this was going to be a very big thing. And this feeling was shared with many.
Hon skrev det mest för att det kändes kul och meningsfullt för henne själv. Hon kunde aldrig föreställa sig att det skulle bli något stort av det.
I was really overwhelmed and really surprised, but at the same time I'm so happy because now there is a quite a big audience that knows that this kind of magnificent creature once lived.
Hon blev överväldigad av mottagandet och lycklig, för ett av hennes mål var ju att påminna människor om att det här djuret fanns en gång i tiden. För hennes roman har verkligen blivit en succé som nu ges ut i uppemot 30 länder. Hon gläds över att även naturvetare har läst den och hör av sig. Men den allra bästa responsen kom från en man i 50-årsåldern. Hans dotter hade tvingat honom att läsa boken, inledde han.
It was a wonderful message. It said that I'm a man in my 50s. I work in finance and I don't care for nature. And my daughter forced me to read your book. Okay, this starts promisingly. And he said, I could have never imagined that when I'm standing in the queue in Biltema, I suddenly would start crying because I was so moved by the fate of a marine mammal that died in the 18th century. And I was like, yes.
Och så fortsatte han att berätta att han aldrig hade kunnat föreställa sig att han, när han stod i kön på Biltema, skulle börja gråta för att han var så berörd av ödet för ett marint däggdjur som dog ut på 1700-talet.
Okay, maybe those 7 years were quite well spent.
Den responsen fick henne att tänka att de där 7 årens slit ändå var värt det. Det var också en påminnelse om vilken kraft det finns i skönlitteraturen, påpekar hon, att den kan väcka en sån empati.
That's something that really will stay with me for a long time. Mm.
Vi sitter kvar i polartrakterna bara decimeter från Stelles sjöko och skulle faktiskt kunna röra skelettet. För till skillnad från i Helsingfors står skelettet här i Stockholm inte bakom en glasvägg. Att romanen De levande har blivit en sån framgång har också inneburit att man har tvingats glasa in Stelles sjöko på Naturhistoriska i Helsingfors, där Ida Turpeinen nu har fått en arbetsplats för att skriva klart sin andra roman.
And at the time the skeleton was there, out in the open. You could get very close. And people felt so strongly about this animal that they started to feel the need to touch it, to caress it.
Allt för många besökare som hade läst hennes roman kunde inte stå emot lockelsen att röra det ytterst känsliga skelettet. Klappa lite på bokens huvudperson.
In the end, my novel ended up jeopardizing the last remains of this animal and I was just petrified.
Jag har skrivit en roman om ett utrotat djur och så har jag själv orsakat att de sista lämningarna av det har fångat sin glasbur, säger Ida Turpeinen, som inte kan bestämma sig för om det är komiskt eller mest bara tragiskt.
And now I walk past the skeleton to work every day and I always like a bit ashamed to see it behind this glass prison. Like, oh, I'm so sorry, hello. This wasn't my intention.
Det sa författaren Ida Turpeinen, som är i Stockholm i helgen för att medverka i helgens gästspel ifrån Helsingfors bokmässa. Vår reporter var Lina Kalmteg. Vi ska fortsätta ha kontakt med naturen, men ta det hela ett steg närmare mänskligheten nu och bege oss in i trädgårdens världar.
Odlaren gör som jag, begraver sitt hopp. Han tror som jag på sol och år.
Låten heter Odlaren från albumet som heter Aster Atlas och som släpps imorgon. Och jag har med mig artisten själv som sitter i vår studio i Stockholm. Hej och välkommen till dagens P1-kultur, Sara Parkman.
Tack så hemskt mycket.
Det här albumets startpunkt, kan man säga, kom när du befann dig i en klosterträdgård i Frankrike. Vad var det för plats?
Det var nog egentligen inte en klosterträdgård, utan det var någon som hade byggt en trädgård inspirerad av det. Det var i södra Frankrike, så var jag och min sambo upp och vandrade och så plötsligt fanns den där, en liten by, och med en liten plåtburk där man kunde lägga i typ 2 euro, så fick man sätta sig. Och så var det sådana små rutor med lite läkeväxter och örter som var inspirerade av den här medeltida gamla trädgårdsstrukturen. Och den var så fruktansvärt vacker i sin anspråkslöshet. Så att jag där och läste och var ganska trött efter mycket turnerande. Men jag kände nåd när jag satt där. Att någon hade berättat en plats där jag fick sitta och vila en stund för att sen vandra vidare.
Du har berättat att du hittade tillbaka, eller fick tillbaka tron om musiken när du satt där. Vad var det som fick dig att hitta tillbaka till det?
Ja, men det är att lägga mycket värde i den där ögonblicket. Men det var nog just när man har hållit på att turnera mycket så kan man känna sig ganska tom och slut efteråt. Och sen just där och då så tror jag att jag fick en lust på nytt till att skapa. Och det är den som måste finnas för att man ska orka turnera land och rike runt. Mm. Och ja, men på något sätt, det föddes idén då till att trädgården som plats att ta avstamp ifrån. Att det fanns så mycket inspiration för att skriva och det finns så mycket historiskt. Det finns liksom både den kristna traditionen, det finns den queera traditionen, det finns arbete, skönhet, liv och död. Allt ryms där, och då plötsligt så fanns det så mycket att skriva om.
Det är både textmässigt men också musikaliskt har du och din producent Hampus Norén identifierat olika sorters trädgårdar. Kan du berätta lite om vilka de är?
Men det är ju egentligen trädgårdar som vi på något sätt musikaliskt alltid har befunnit oss i. Så det är fäbodens trädgård, alltså det gamla jordbrukssystemet som är också grunden till väldigt mycket hur svensk folkmusik låter, med kulningen, vallmusiken. Mm. Och sen kyrkans trädgård, och då specifikt klosterträdgården som hörs genom det sakrala arvet, den gamla medeltida melodierna och kyrkans texter. Och sen så fantasiträdgården, den hemliga trädgården som på något sätt är nattens plats, lekens plats, festens plats, som hörs i mer elektroniska inslagen eller experimentella värdena. Så de tre trädgårdarna har vi liksom fantiserat oss in i, och hur låter de, hur känns de, vad skriver man från de här platserna.
Och vilken av dem tillhör låten Odlaren som vi hörde en liten bit från?
Ja, den kanske har allt. Man hittar ju på ett system och sen inser man att ingenting riktigt alltid passar in. Men jag tycker ljudvärd så är den jättemycket i den här hemliga trädgården. Vi har gjort den tillsammans med Mina Koivisto som har adderat de här ganska syntiga, konstiga fiolerna. Men texten är ju en gammal... Den är ju,
från Erik Gustaf Geijer.
Geijer, precis.
Ja. Dikten Höstsädet. Vad handlar den om för dig?
Ja, men den handlar om förtröstan, tror jag. Att på något sätt genom årets cykel av odlaren som sår sina frön och begraver sitt hopp och väntar på sol och vår. Och att någonting ska dö för att någonting ska få leva. Det är där som jag tänker också att trädgården är en otrolig plats där varje år så uppstår det här av livet och döden i miniatyrformat.
Det är ju en skiva som utgår från trädgården, men som handlar ju rätt mycket om sorg också.
Ja, det blir.
Vad menar du med den här raden, den svarta tråden sticker i mig?
Men när man upplever död i sitt liv, vilket alla människor gör, så kan det kännas ganska orättvist, på det lite nästan kränkta viset. Och samtidigt så är det ju det som också gör oss till människor, att när man själv är med om någonting tungt, en sorg, något dödsfall, eller man själv är nära på att dö, så sitter man också så akut nära alla andra människor som just nu upplever det eller tidigare upplevt det. Och att där någonstans så den svarta tråden sticker igen aggressivt, och samtidigt så binder den oss samman, och det finns en tröst i det också.
Det har ju hänt rätt mycket i ditt liv sedan ditt förra album Eros Agape Filia som kom 2022. Du har bland annat blivit mor, något du aldrig trodde att du skulle göra musik om. Varför trodde du inte det?
Jag tyckte det kändes så jävla töntigt. Hört det så kvinnohatande som är så gint. Jag ska aldrig göra konst om det. Men det är någonting att jag tror, dels finns det ju en avsaknad av väldigt mycket konst och kultur som handlar om både graviditet och förlossning och moderskap, som Jonna Bornemark skriver om det i sin bok. Och det som fanns kändes väldigt mycket så här, moder jord, och det är yoga och det är berst och det andas in och ut. Och när jag hade då fött ett barn så upplevde jag att det var det liksom mest stökiga rock'n'roll-upplevelsen av liksom olika kroppsvätskor. Det känns som att liksom köra 140 rakt in i en bergvägg och bara acceptera det. Det var väldigt kul, tyckte jag. Ja. Och så då någonstans så först lovade jag mig själv att jag ska absolut inte skriva om det här. Men sen fanns det vissa texter som jag hade skrivit som inte var färdiga till skivan. Och plötsligt insåg jag att just det är den här platsen jag ska försöka skriva om. Och då blev det klart.
När insåg du det? Var det efter att du blev mamma?
Ja, jag satt med min bebis på tåget upp till mina föräldrar i Nordingrå. Och hon sov mycket, så då satt jag och skrev text och försökte beskriva den trädgården som jag upplevde att det var just under själva förlossningen. Att det var som en väldigt tydlig inre plats som kändes som en mörk och väldigt läskig trädgård. Och den har jag försökt skriva om.
I veckan kunde man ju läsa i en intervju i DN där du delade med dig om att du fick vara med om en hemsk grej under graviditeten, att det faktiskt skulle ha blivit två barn men att det tyvärr bara blev ett. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter när du sjunger om det.
Vi simmar i sjön och vi simmar i sjön och vi är tre hjärtan. Tre hjärtan. Ett, två, tre, så blir vi två. Doktor Adek lät dig gå. Rosen skära ofött barn i vitt slumrande hav. Ett, två, tre, så blir.
Låten med titeln Tre hjärtan. Du tvekade inför att dela med dig av det här i musiken. Vad fick dig att ändå vilja göra det? Så?
Ja du, det blev en bra låt av det. Jag tror att konsten i sig blir, den blir sin egna entitet, sin egna värld. Och när den väl finns så är den där. Jag funderar mycket på så gränsen mellan det privata och offentliga, och att vi har liksom en kultur av väldigt mycket så här vilja att man ska vara autentisk, och då kan det vara en motrörelse i mig att vilja ha en hård gräns och hålla en integritet. Men samtidigt som, tror jag, de flesta som skapar, så skriver man ju utifrån sin egna blick och sin värld, och det här var det som det blev det. Och då är det någonstans att bara acceptera det som kommer. Jag tycker liksom att musiken, den finns redan färdig, och då är man ute och skördar den, och då får man den frukt man får, och då är det min skyldighet på något sätt att ta emot den.
Men hur gick du tillväga för att göra musik om en sådan upplevelse?
Det gjorde jag liksom inte. Alltså, den bara var där. För om det skulle vara så här, jag var inte helt nöjd också, vill jag säga, hur DN valde att göra rubrik. Jag bad om att det inte skulle göra någon rubrik av det här. För mig är det liksom inget trauma jag vill stå och hålla i händerna, utan så här, det var en del i det som var mitt liv, och alla människor har sina berättelser. Mm. Så att jag skriver ju både text och melodi och musik utifrån det som är. Och det var en del i de här senaste åren. Så det särskiljer sig liksom inte från något annat. Men jag tror men jag besjunger ju det som är mitt liv. Mm, mm. Och, ja.
Nej, men jag tänkte på att du sa att det görs så lite verk om själva graviditeten och förlossningen. Och just det här att förlora ett barn är ju någonting som är mycket vanligare än vad man tror. Men samtidigt så hör man ju inte om det särskilt, eller jätteofta i alla fall, så klart att det finns verk om det. Det var det jag var lite ute efter.
Nej, det är sant, för jag upplevde att när det väl hände var det som att min kusin, som är underbar, hon ringde och drog så släktens historia för flera generationer av så här, men hon fick ju missfall och här hände det, och att väldigt många andra också berättade det. Och det är väl, ja, jag vet, det är nog en ganska privat sak på ett sätt som samtidigt är så fruktansvärt allmängiltig. Att majoriteten som har barn har ju varit med om att det inte är så himla lätt på olika sätt, vare sig i vilket steg liksom. Mm. Och sen är det väl samma sak där, att jag menar, konsthistorien är ju väldigt manligt kodad, utan att dra ett feministiskt brandtal. Men det handlar ju om att kvinnor har ju varit hemma med barn, och mycket av de här berättelserna har ju oftast traderats liksom internt. Och det är ju det som då till exempel Jona Bornemark skriver om, också i relation till filosofihistorien, att det är ju de senaste 70 åren som kvinnorna mycket mer har tagit plats i offentligheten, och därför så har vi inte en lika rik historia av att gestalta kvinnligt liv i den, snarare då i den allmänna berättelsen. För det är väl det som jag tycker känns så himla viktigt, att jag kan berätta om mig själv och mina upplevelser, men jag vill inte att det ska vara bara rikta sig då till kvinnor som har varit med om samma sak. Jag vill ju att det ska vara konst som alla kan relatera till, oavsett om du har haft erfarenhet av det eller inte. Det här ska ju vara ett allmänt verk. Och det tror jag har varit svårt tidigare kanske, att låta de här typerna av berättelserna vara.
Det blir ju en representation för när de är så få, per automatik på något sätt. Men du sjunger ju även till barnet i dig själv. Vad var det du ville sjunga eller berätta för dig själv då?
Det var, jag tror att det var att jag tänkte tänkte nog i relation till första skivan så var det någon slags att vara det andliga, det heliga, söka sig uppåt. Eras agapefilia blev någon slags kroppslig, mer kanske till mamma och vara i köttet. Och nu tänker jag att den här skivan, Aster Atlas, försöker förena de här värdena, både kött, ande, kropp, helighet, och att någonstans acceptera att det här är den låten jag har fått till livs och det är den jag ska ta hand om. Och då är det väl också kanske att acceptera barnet som man är. Det är nog mer en metafor än att verkligen göra det. Men jag har nog tänkt mycket på att det är det här som är min lott i livet, och det här är jag, och det får jag ta hand om och vårda och trösta och spexa med.
Tack så jättemycket, Sara Parkman. Aktuell med sitt tredje album Aster Atlas som släpps imorgon. Och vi stannar kvar i trädgården som även är ämnet för dagens radioessä från OBS. Det är vår och trädgårdstider, men vad är egentligen trädgårdens status idag? Essayisten Selma Yusif Mespa tar George Orwell och August Strindberg till hjälp när hon argumenterar för att vi ska stoppa fingrarna i jorden.
Förra sommaren åkte jag hem. För första gången på 17 år satte jag fot i min gamla hemstad Varberg. Det har varit så lätt att undkomma det förflutna genom att undvika platserna där det har utspelats. Ser jag inte längre radhuslängan jag växte upp i, känner jag inte heller den leda, det uppror eller den glädje jag kanske kände när jag bodde där. Min uppväxt får istället endast figurera i mina minnen. Där kan den bli vad jag vill att den ska vara, utan att drabbas av det förflutna strålning som platsen avger. Därmed blev min återkomst lite av ett antiklimax. Jag konfronterades inte med min barndom på något sätt. Min hemstad var bara gator, hus, cykelvägar och så stränderna såklart. De underbara stränderna. Jag kom ihåg dem, men jag kände inte igen dem som en del av mitt liv, för de var inte längre det. Radhuslängan, som tidigare var ljusgul, var målad i olika nyanser av grå, och trädgården, den fanns inte längre. När vi flyttade in i det nybyggda huset var trädgården bara en plätt med jord. Mina föräldrar sådde gräs och planterade en vacker avenbokshäck. Ett äppelträd och ett plommonträd som växte sig precis så höga att jag mot slutet av min tonår kunde hänga upp en hängmatta mellan dem. Det fanns en trio med bärbuskar bestående av krusbär och svarta och röda vinbär. Timjan, kaprifol, och i hörnet av trädgården fanns en kompost i trä. Ett par rosenbuskar som kom att klättra på pelarna upp mot balkongen, som skapade en vacker båge av väldoftande rosor, vars blekrosa och vita blomblad regnade ner på upprutna bitar av mörkgrå altaskiffer. Allt detta var nu borta. Stenarna, buskarna, träden, till och med häcken hade ryckts upp och ersatts med ett vitmålat träplank. Det hade byggts en altan som täckte halva trädgården, och på den stod en loungegrupp i svart plast. Resten var gräs. Inte en enda blomma fanns att finna. Inte ett bär, en frukt eller ört. Resten av längens tomter följde ungefär samma mall, med ett trädäck eller en altan, svarta utemöbler och så gräs. Kanske en studsmatta. Det som tidigare varit en prunkande plats av liv och skönhet tedde sig nu som helt död. Och jag frågade mig om detta är de nya idealen för gemene man att eftersträva. Det gråa, det tomma, det svarta gjort av plast. Är detta vad den nya världsordningen inspirerar till? Är detta allt som den rikedom vi alla lär oss att sträva efter symboliserar? Tomhet. Idel tomhet. Strindberg beklagar sig i skriften Pessimismen i den moderna trädgårdskonsten över hur trädgårdarna kring förra sekelskiftet förlorat sin prakt. Han undrar om det nya modet skapats av ett behov av självplågeri som låg i tidens anda, eller om besattheten av den intetsägande plantan palettblad upprättats av blomhatare. Kanske är det bara han som blivit gammal. Som ser tillbaka på stockrosorna från sin ungdomsträdgård med en nostalgisk blick som bara den åldrande som motstår sig förändring kan göra. Jag har också blivit äldre, men jag har svårt att tro att det är en romantisering av det förgångna som gör att jag nästan fysiskt reagerar på tomrummet som uppstått i det levande ställe. Vem kan på riktigt säga att hon föredrar ingenting framför någonting? Det döda framför det levande. Att kunna gå barfota ut direkt på gräset, plocka sig några bär till frukosten, några plommon att njuta i hängmattan, några rosor att dofta på, ta in i små vaser och pryda huset med. Betrakta alla djur som lockas till trädgården. Fjärilar, fåglar, humlor och bin. En liten igelkott som flyttar in bakom komposten och tittar fram ibland. Den ilar genom trädgården med sin vankelmodiga gångstil. Ingenting av detta går att uppleva med ett plank och en regntålig soffgrupp. De är döda ting och kanske påminner de mig, precis som de förhatliga palettbladen påminner Strindberg om vårt och hela mänsklighetens gradvisa förfall. Men i en trädgård finns ingen död. Där förnyas allting, skapar om sig självt. Döden förutsätter livet, och i det ligger ett hopp. En framtid som ständigt vecklar ut sig, som rosenblad om sommaren. En evig ungdom. En hoppets trädgård kan vi finna på den engelska landsbygden, där författaren George Orwell, mest känd för dystopin 1984 och satiren Djurfarmen, levde ett stilla liv på ett klassiskt engelskt torp. Förutom skrivandet var trädgårdsarbete, i synnerhet grönsaksodling, det han ansåg som det viktigaste i livet. Han var en slags konservativ anarkist som längtade efter de små förindustriella engelska byarna med sina små trädgårdar där alla kände alla. Någon sa om honom att han var så mycket av en kommunist att han aldrig kunde kalla sig det, eftersom kommunisterna själva inte praktiserade kommunism. Att skapa en trädgård enbart för nytta var en fälla en socialistiskt lagd person lätt kunde hamna i. Därför var det för honom lika viktigt att odla skönhet och skapa en vacker trädgård. Han planterade några rosenbuskar som blommar än idag och som Rebecca Solnit förundras över när hon besöker hans trädgård. I boken Orwell's Roses undersöker hon en mindre känd del av den framgångsrika författarens liv. Hans djupa intresse och kärlek för naturen och hur hans trädgårdsarbete på ett sätt var en förutsättning för hans skrivande. Det var ett konkret världsförbättrande att ägna sig åt med handgripligt arbete som gav synliga resultat, till skillnad från det abstrakta och helt och hållet mentala skrivandet, vars effekter är svårare att registrera. Men att odla sin egen trädgård påminner på flera sätt om att sitta och skriva på en roman. Det är båda praktiker som ställer sig lite utanför tiden, som skapar ett eget rum där vissa specifika förutsättningar råder. En alternativ verklighet som vänder sig bortåt, inåt och mot evigheten samtidigt. Det är kanske i jakten på det eviga livet som den skrivande trädgårdsmästaren finner en komplett balans mellan det odödliga ordet och det ständigt återkommande livet i en trädgård. Skrivandet är en mental ventil, medan grävandet i trädgårdslandet är en organisk process som befäster oss som en del av naturens kretslopp. Vi blir dubbelt odödliga, både som ande och som kropp. En livförsäkring. Men samtidigt blir vi mer levande i detta liv när vi inte bara utvecklar eller uppmuntrar en sida av våra personer, vår märkliga existens som medvetna däggdjur, utan omfamnar helheten. Ett praktexempel på att man inte måste välja. Vi kan leva som avancerade tänkande varelser och som en del av jorden, samtidigt. Till och med Strindberg insåg att det var lönlöst att endast bittert beklaga sin samtids oestetiska trädgårdar i skrift och försökte odla så mycket han bara kunde när tillfälle gavs. Kanske ett försök att återskapa ungdomens trädgård och äntligen få komma hem.
Det sa skribenten och skrivpedagogen Selma Josef Mespa i Radio SN som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens program. I P1 Kultur imorgon återvänder vi till Venedigbiennalen som fortsätter vara turbulent. Senast igår genomförde den ryska performancegruppen Pussy Riot en protest där man stormade den ryska paviljongen och skrek att blod är Rysslands konst. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg rapporterar från biennalen. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var André Ljungberg. Jag heter Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.